Man behöver inte titta långt bort för att få syn på hat som yttrar sig på olika sätt. Det ursinniga, opolerade och ofta anonyma hatet, men också det hat som har på sig en fin kostym och som bara snörper lite på överläppen. Men hat är förstås inget nytt under solen, och jag tänker att samma rädsla som ledde till att Jesus hamnade på korset orsakade hatstormen mot Gina Dirawi.
Jag minns att jag kunde känna hat som liten. När jag bråkade med min syster eller någon kompis, eller blev arg på grannkillarna när de jagade oss runt kvarteret. Jag hatade också vuxna som fick bestämma, men inte jag. Men nu är det väldigt, väldigt länge sedan jag upplevde hatet inom mig själv. Och jag undrar vad hat egentligen är. Finns det ens? Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart. Podden där tanken möter känslan.
Och där vi skålar i te. Fram i koppen, nu kör vi. Vad roligt att podda igen, hörru.
Mycket kul.
Mycket kul. Vissa gånger är det faktiskt till och med roligare än andra, tycker jag.
Vad är det som får dig att känna dig roligt? Är det mer tillstånd, hur du mår, eller är det vad vi ska prata om? Eller är det...
Ja, men det kan nog vara vilket som egentligen. Jag gillar ju att sitta och prata med dig. Jag tycker alltid att det kommer fram saker som, jaha, ja, men jag kan tänka lite extra till kring någonting. Eller, och själv få formulera mig kring saker som jag kanske inte annars pratar om i vardagen. För att det är så mycket annat som snurrar på. Liksom. Det är en liten oas, ett tillfälle att träffa Gud, kanske, som vi pratade om förra gången.
Nu ska jag börja om. Det var så många. Ibland så här så kan det vara i mitt huvud. Det är som att tre tankar vill ut samtidigt. Ja. Och då blir det så här. Att det är som att orden, att munnen inte vet vilken tanketråd den ska liksom prata på. Så bara blir bludder. Det jag tänkte säga var, vill du checka in? Eller typ, var det som en incheckning? Eller?
Ja, nej, men det kanske är en incheckning. Jag känner mig, ja, men jag är i fin form. Fin form för att podda. Jag är lite varm. Jag har höjt elementet lite för mycket. Jag känner mig lite lätt upphettad. Men det kanske är bra för podden. Poddande.
Ja, säkert, säkert.
Själv då?
Jo, men det är bra. Jag sitter och tänker så här på att jag är lite ful i håret. Helt i onödan. Det tänker ju inte du på och det är ingen som ser. Men, och så tänker jag så här, bara, ah, men jag och min mamma pratade för ett tag sedan om det här. Med liksom, för hon berättar att hon gör sig i ordning och sminkar sig, fixar håret så här, även om hon inte ska någonstans. Och hon säger att hon gör det för sig själv. Jag har ju så här, typ inga sådana drivkrafter alls. Och imponera på mig själv på det sättet. Det är ju inte det hon gör. Utan det handlar om att man gör sig i ordning för att man mår bättre av det. Jag vet inte om det är så att jag... Jag sminkar mig och klär på mig för att det förväntas i en viss situation. För att jag känner att nej, men alltså den här situationen kräver det. Det är oartigt mot dem jag ska möta. Om jag bara liksom slafsar in från hemmakontoret. Eller att jag tror att jag skulle nog liksom kanske inte ge ett trovärdigt intryck om jag såg ut som jag gör nu i håret. Alltså man skulle inte anlita någon som ser ut så här. eller hur? Möjligen liksom att gå ut med ens hund. Men inte att liksom, du vet, så här, tänka smarta tankar och du vet, strategi. Och sitta med här med värsta så här, vad heter det? Vad kallar man det för? Skatbo.
Nej, ja. Jag måste avbryta det. Du ser helt normal ut. Du har håret samlat i en toft där bak. Det ligger liksom...
Ja, men det står sticker ut lite här och lite här. Och... Ja, nu kan man
nu när mig. Du säger det. Nu tycker jag att vi stänger ner podden. För jag kan inte sitta och podda med någon som ser ut på det här viset.
Ja. Men jag tycker ändå liksom att, ja, men det jag skulle samla ihop det där till är att man kan ju ha väldigt olika drivkrafter för att göra olika saker. Och det här att göra sig fin för att man mår bättre, jag tänker att det är jättebra. Och att låta bli för att man inte tycker att det känns viktigt, det är också okej. Men jag tror att det jag lider mest av är ju att jag känner att jag som kvinna har liksom inte riktigt rätt att finnas till om jag inte har fixat mig. Alltså man ser ju killar, de kommer in så här. Man, jag vet att jag hade en kollega när jag var på ett IT-bolag jättelänge sedan. Där det var liksom en snubbe där man såg att han hade ju inte duschat på morgonen eller kammat sig. För att man kunde se så här, på sidan av hans huvud så var det som att håret, du vet. Kudden. Det var så här, ja. Ja. Och man inser så här, men gud, hade du varit en tjej så hade man ju så här, det hade ju skrivits interna brev eller blivit någon sån här HR remark liksom. Maggan har inte kammat sig. Men om det var Björn som inte har kammat sig, ja, men då var det liksom, nej, han är ju tekniker. Ja.
Jag kände mig väldigt tvungen att göra mig i ordning innan du skulle komma idag. För ja. Att jag hade inte tvättat håret på typ evigheter. Och har ju insåg ju när jag stod och fönade håret att jag har ju världens utväxt. Jag är ju ganska grå under det här blonda svallet som jag har. Och det har jag ju tänkt på i ett par månader nu. Att nu måste jag ringa och boka en tid till frissan. Och idag bara, nej, jag har inte kommit ihåg det. Det kommer jag ihåg så här klockan 22.30, precis innan jag somnar typ.
Mm.
Då har de inte öppet. Så att på dagtid, då är det som att jag är liksom helt ointresserad där. Men jag fattar vad du menar, för att ja, men det är någon slags förväntan av att vi ska se ut på ett visst sätt, att det ska vara lite smink och det ska vara lite, man ska åtminstone ha borstat håret och ha hela kläder när man ska gå ut. Och det tror jag gäller i och för sig både för män och kvinnor till, i viss utsträckning. Men att män kommer undan med mycket mer liksom rufs i håret eller...
Ja.
Ha, idag Anna så ska vi prata om hat. Och det ska vi göra för att Britt-Marie hörde av sig till oss i höstas och ville att vi skulle ta upp det här ämnet. För hon tycker att hon upplevde att hon ser så mycket hat och framförallt på nätet. Och där skulle ju kunna vara en sån grej, det var därför jag sa det så här, man får hatbrev liksom. Olika slags, ja men, bli utsatt för att man sticker ut i mängden av olika skäl. Oavsett, det handlar om hur man ser ut i håret eller att man har någon speciell åsikt eller... Ja, bara inte platsar i gänget på något vis. Och gänget är ju de som bestämmer. Utan att ibland själva kanske vara medvetna om det. Men jag tänker på det här med hat. Om vi ska liksom börja med att definiera begreppet. Vad tänker du? Vad är hat? Är det en känsla överhuvudtaget? Eller vad är det?
På ett filosofiskt plan så skulle jag ju säga att hat är... Om rädslan är känslan så är ju hatet liksom den, någon sorts... I sin värsta avart är ju hatet som antingen riktar sig mot oss själva eller mot någon annan är ju en konsekvens kanske av rädslan. Hat är en konsekvens av rädsla.
Mm. Jag håller med dig fullständigt. Samtidigt så tycker jag, som jag sa här i mitt intro, att jag faktiskt har upp... Alltså du vet att man kan känna hat. Och jag vet ju att bara för att jag känner någonting och upplever någonting så är inte det samma sak som en renodlad känsla. Så...
Jag tänker att om man skulle kunna till exempel göra liksom pannkakstekniken där på det hatet som du kände där när du var barn. Så skulle man ju säkert hitta jättespännande saker längst ner i högen där av
pannkakor. Får du berätta lite mer av pannkakstekniken där? Så att...
Vi har ju det som vi upplever och sen har vi då, eller de känslor vi upplever. Och sen behöver inte det vara samma som den primära känslan som ligger i botten. Och jag... hittade en helt fantastisk bild på ett fat med pannkakor som var så här stackade jättehögt liksom. Och där jag då jobbar utifrån den metaforen att det vi upplever det är liksom pannkakan som ligger överst. Och istället då för att utforska vilken pannkaka är som ligger underst så bara häller man på mer sylt och grädde liksom på toppen. Och det enda som händer är att man blir jävligt mätt men liksom man har inte hittat det som ligger underst. Mm. Så det är väl en annan metafor egentligen av det här prinsessan på ärten, tänker jag, är också i samma härad så.
Verkligen, det har jag inte ens tänkt på förut. Den är ju verkligen...
Ja, det är ju liksom den primära känslan. Så. Om du kan känna det här hatet som du kände då mot någon kompis eller kanske mot någon vuxen. Om du känner en vuxen som hade bestämt över dig. Vad hittar du under det hatet där?
Det tror jag egentligen är ett behov av att få... Behovet av att kunna bestämma, att vara med och påverka sin situation. Det är nog mer ett behov än en känsla, skulle jag... Alltså det är det första som poppar upp.
Så då kan man ju tänka utifrån SCARF då. Där en av de sakerna som triggar den sociala hjärnan är autonomi.
Mm.
Och när någon vuxen då bestämmer över dig så triggar det din känsla av att inte ha autonomi. Och det väcker det här liksom hotresponsen liksom i din hjärna. Och eftersom du är maktlös kontra den här vuxna personen då, så blir väl kanske hat känslan av att hata är väl det alternativet som finns tillgängligt då kanske?
För att det ger energi, för att det faktiskt ger mig någonting, en känsla av att jag ändå har någon slags power, någon slags kraft.
Ja.
Så att, ja, nej men, och det tänker jag är bra att ha med sig in i samtalet om hat, att det inte är kanske en renodlad känsla, så. Men att vi verkligen kan uppleva den som en känsla fysiskt i våra kroppar.
Och att man kan vara nyfiken på hatet. Och när man pratar om hatare så är det ju heller inte liksom att jaha, nu föddes en hatare. Utan det är ju i olika situationer kanske då man upplever sig maktlös. Eller någonting annat liksom, som väcker en väldigt djup rädsla i oss. Att vi då kan bete oss eller ha beteenden som är liksom hatande. Alltså att man har ett beteende, man börjar skriva så här elaka mejl. Eller nu har vi det här exemplet med Meghan och Harry i England. Är du bekant med hela den svängen där? Nu har ju, ja, de har ju halvabdikerat, eller vad man ska säga. Och min tolkning är att det är ju en konsekvens av att de har fått utstå så väldigt mycket hat. De har ju tydligen flera stycken personer på Buckingham Palace där som bara hanterar liksom hatkommentarer och att hon blir utsatt för mycket rasism. Nu känner jag ju inte alls till hur det här är, hur det verkligen är. Men från mitt perspektiv så bottnar det i en väldigt stor rädsla för att nu kommer hon och liksom skakar om saker. Och kvinnor som skakar om saker, ja men det är ju, förr kallar man dem häxor. Nu näthatar man dem istället för att liksom bränna dem. Och det tycker jag är så intressant, att hatet då och hatet nu mot att det ser liksom lite likadant ut, eller och att det kommer från samma plats. Nu svamlar jag vansinnigt här. Men om man tänker Harry och Meghan, och där hon då riskerar att välta liksom en institution, eller man känner att hon som kvinna tar sig ton, att man på något vis liksom får rätten då att smaska ner. Liksom.
Är det hatarna upplever, att hon har tagit sitt ton, att hon tar för stor plats, eller jag är inte så insatt i liksom den...
Nej, men jag tror inte att hatarna vet själva, och jag hör att jag är väldigt, väldigt otydlig, och det är för att jag inte riktigt har fått fatt på det här än. Men det jag tror att hatarna är rädda för att saker ska förändras.
Mm.
Och det vi är rädda för är ju att den statusen jag har kommer att förändras. Så om hon kliver in och tar den här platsen, så innebär det liksom att det blir någon sorts maktförskjutning, där jag kommer stå som förlorare.
Mm. Och det är ju som det exemplet du tog i din inledning här med Gina Dirawi, som för några år sedan blev utsatt för en massa hat när hon skulle vara julvärd.
Mm.
Visst var det det? Mm. Jag hade liksom helt glömt det där, men jag gick in och snabbsökte på nätet när jag såg din inledning som du mejlade till mig. Och då liksom, ja just det, det var ju någonting. Utifrån liksom hennes, att hon är då en person som man kanske inte är van att se i den rollen.
Alltså, hon har ju blivit superhatad av andra saker också. Alltså det där med att vara julvärd, det kan man förstå att det var någon sorts dubbel bullseye för hatarna. Att det liksom, eller de som är rädda, de som hatar i de sammanhangen. Men hon har ju varit väldigt utsatt även innan, när hon bara har lett tv-program eller Melodifestivalen. Eller, ja.
Ah, okay.
Och, så det är liksom inget nytt. Det är inte så att alla älskade henne och sen blev hon julvärd och då vände det. Utan överhuvudtaget en ung kvinna som kliver fram, och dessutom då en ung kvinna som kanske har mage att inte vara född i Sverige och ha mörkt hår. Och bryta normen för att hon inte är född kristen.
Mm.
Hon borde ju vara hon borde ju minsann hålla sig på mattan och bara sitta och vara tacksam.
Mm. Det är ju verkligen modern häxjakt som du är inne på där också. Och jag tänker ju att om man ska liksom hitta hat, rädsla och hat är ju ungefär som ilska och aggression, tänker jag. Om man ska liksom hitta någon slags...
Ja, men precis. Där den ena är mera i känslan.
Känslan och den andra är ett beteende. Ja. Ja. Jag vill bara liksom sätta det
för tydliga. Så jag tänker liksom, om man istället då för att kalla hatarna för hatare, om man kan kalla dem liksom för rädslofolket.
Mm.
De som liksom är väldigt, väldigt rädda.
Mm.
Då, och det, för det tänker jag ju mycket mera... Det är ju det handlar om.
Men då får man dem på sig, ser du. För vem vill erkänna att man är rädd? Alltså jag fattar vad du menar, men jag tänker att om man vill kommunicera med dem, om man vill nå dem, så är det kanske inte där man ska börja, utan jag vet inte, men om vi liksom börjar
med
det här.
Jag tänker att om vi börjar med att varsebli vad det faktiskt handlar om, så tror jag vi kan få liksom en nyktrare syn på det. Och hur ska vi hantera det? Mm. Och om man sätter ord på rädslan, om jag sätter ord på, ja men det här handlar om rädsla. Mm. Så tänker jag, då får vi liksom en helt annan utgångspunkt för hur behöver vi hantera det här? Jo, men alla barn behöver ju ha friendly på förskolan. Istället för att man säger, vi behöver ha 1000 poliser som övervakar nätet. Förstår du? Mm. Så att jag tänker att om vi...
Ja. Ja, men jag är helt med på det. Vi behöver ju veta vad det handlar om. Men om vi ska liksom närma oss de här människorna som utövar det här hatet, hatarna. Hur kan man liksom... Jag tänker på det här med nyfikenhet och försöka förstå deras... Vad är det för drivkrafter? Vad är det för intention som ligger bakom det här?
Och ja, men det finns rädslan att inte duga som ligger bakom precis allting. Mm. Och då tänker jag att å ena sidan kan jag känna mig så här, alltså herregud. Hur mycket måste man liksom klappa om dessa rädda män som det ofta är? Mm. Ska jag behöva göra det också? Herregud, har jag inte så det räcker? Eller har vi kvinnor inte så det räcker? Måste vi också hålla på liksom och sitta och vagga liksom vuxenbebisar i famnen? Jag vägrar!
Nej, det tycker jag verkligen inte att vi ska lägga vårt fokus på. Däremot så tänker jag att...
Du försöker vara lite konstruktiv.
Och, ja. Nej, men, ja, men jag har ju, min hjärna funkar ju på det viset. Jag ser ju liksom direkt lösningar. Ja, nästa steg, okej, då går vi vidare. Det ska vi inte göra. Då, vilka politiker behöver vi prata med? Vilka, liksom, vilka jurister? Vilka beslutsfattare? Vilka debattörer? Vilka kan vi nå som kan liksom driva det här så att... Vi sätter ord på vad det är och som vi också... Vi ska göra det olagligt. Man får inte hålla på så här. Det, och liksom, inte bara att det ska vara olagligt, det ska bli en konsekvens. Jag vet ju att man inte får uttrycka sig rasistiskt exempelvis och så vidare och så vidare. Att det är olagligt. Men det måste ju få konsekvenser. Och det är så oerhört mycket som är på någon slags glidande skala liksom, där man kan komma undan med ganska mycket i sociala medier och även face to face. De modiga som vågar säga något sånt face to face. De flesta gör ju kanske inte det.
Jag känner ju bara, jag är så här helt ointresserad av att gå där. För att jag tänker att det vi behöver göra är ju liksom att driva någon sorts paradigmskifte. Och sen absolut, du har ju helt rätt i att det behöver liksom vara lagstiftning. Och,
alltså jag menar inte att du och jag ska göra det, Anna.
Det var mycket skönt att höra.
Nej, men alltså det
måste... Jag sitter med all världens vuxenbebisar i min famn och du... åker in och har du kan ställa dig vid Greta.
Du ville ju inte ha dem i din famn.
Nej. Nej, men jag säger att om vi nu skulle göra det så skulle du kunna göra ett plakat där det står liksom stoppa hatet och ställa det liksom på, kanske på torsdagarna.
Känslosmart strejkar.
Torsdagar stoppa... mot hat.
Ja, men det kan jag göra. Banne mig, det ska jag göra en torsdag när jag har ledigt.
Får fråga Annie Lööf när hon går förbi. Hej, vill du ha en selfie med mig?
Ja, nej men alltså.
Eller Jimmy Åkesson kanske, det hade ju varit ännu roligare.
Det hade varit, ja, nej men vi ska inte namedroppa mer här nu känner jag för att det blev svettigt i armhålan. Jag måste ta ett djupt andetag. Nej men hat engagerar ju, därför att det skadar så oerhört mycket. Och jag tänker så här, Meghan där i England och vad heter han?
Harry.
Harry, inte Hans.
Kan du inte dina brittiska royalties?
Jag är faktiskt lite dålig på dem, måste jag erkänna. Jag har inte kommit dit i The Crown ännu i serien. Den har inte kommit.
Har du aldrig klippt dig? Alltså...
Ja, du menar att jag ska sitta och läsa damtidningar då? Ja, nej, jag tittar nog...
Det är därför man går och klipper sig.
Okej.
Så nu vet du det.
Ja, ja då vet jag. Nu tappar jag tråden helt och hållet. Jo, de är ändå ganska privilegierade. Men du kan ju också bli utsatt för hat utan att ha liksom, kunna tacka, säga tack men nej tack till brittiska kungahuset. Liksom, och ändå ha ditt på det torra vad det gäller ekonomiskt och tak över huvudet och den trygghet som det är. Jag tänker att man går på jobbet och så blir man liksom utsatt för hat där. Och man kan inte sluta för att man... Ja, det finns ju faktiskt människor som blir utsatta som inte... är så offentliga också. Så
ja, eller ungdomar som behöver hantera mobbing i digitala kanaler på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Mm. Så absolut, det
Och på mikronivå, hemma liksom i lugns, i hemmets trygga vrå ska det ju vara. Där finns det ju också en massa hatutövande, maktutövande, där framförallt om män utövar våld mot kvinnor exempelvis.
Så att hat inte alla män. Ju. Inte alla män.
Nej, nu tar vi en också när vi ändå är i fart. Nu Anna, hon har en lila tröja på sig.
Samma färg.
Hon har ungefär samma färg i ansiktet vid det här laget. Matchar fint i alla fall med din rosa ansiktsfärg.
Underbart.
Mm. Nej, men det finns ju i stort och smått. Men så, nej, du är inte intresserad av att hitta någon lösning på det. Vad ska vi då prata om då?
En lösning på hatet?
Mm.
Nej, men jag tror ju att lösningen är att vi börjar samtala. Jag tror att det här med att... Om man tänker sig att hatet är en eld... Så tänker jag att hålla på liksom och springa runt. Vi hämtar slangar. Vi springer runt och sådär. Jag tänker att det är helt ointressant. Utan det vi behöver göra är liksom att skapa förutsättningar för att det inte ska brinna. Vi behöver liksom jobba med skogen på det sättet. Vi behöver liksom titta på liksom hur funkade det förr i tiden när skogen... Ja, och där tänker jag ju att nyckeln är ju att samtala kring... Och få, att om alla människor hade med sig en känsla av att de duger precis som de är, så skulle ju liksom hat bli helt irrelevant. Mm. Vi skulle inte ha hat.
Nej, men och då tänker jag, då skulle jag vilja återkoppla till det vi pratade om i förra avsnittet om tro. Då på slutet där så pratade vi om att det var en mänsklig rättighet att känna trygghet och komma i kontakt med Gud, universum, det här liksom
större. Eller ja, det som är Gud för oss.
Precis. Och så då kastade jag ur mig att det kanske rent av är en mänsklig skyldighet skulle kunna vara. Och det kanske är någonting där, alltså det här egentligen, det hänger kanske ihop att det också är att vi har rätt att ha den här tryggheten och att vi ska känna att vi duger hur bra som vi är. Men att vi faktiskt, för att om vi nu inte gör det, så har vi någon slags skyldighet att söka oss dit istället för att söka... Liksom,
att döva min ångest.
Ja.
Att inte döva min ångest genom att hata
dig. Projicera den på andra.
Ja. Utan att jag har, nu höll jag på att skriva ett elakt mejl och lägga med några bajskorvar. Mm. Nu behöver jag visst självreglera här och ta lite ansvar. Jag behöver kanske åka på Vipassana.
Kanske det rent av.
Nej, men absolut. Det tycker jag faktiskt. Det här med liksom, nej, men vi kan inte säga att det är okej. Och det kanske var det du var ute efter förut. Vi kan inte säga att det är acceptabelt att man beter sig på det sättet. Att man liksom inom lagens ramar faktiskt nästan kan hålla på och hata på det här sättet. Utan att det behöver finnas liksom, nej, inte okej. På samma sätt som man inte slår någon på käften. Att man inte får det. Så får man inte... säga liksom, vi ska döda dig.
Och det är ju någonting som vi alla behöver ha, det här liksom civilkuraget som det kallas, att man står upp för och sätter gränser gentemot dem. Det här som förr i tiden när hemma, kvinnorna ofta var hemmafruar och barnen liksom betedde sig illa i kvarteret, så liksom, så gick man ut och sa till, man gick inte bara ut och sa till sin egen unge, som man kanske uttryckte sig på det sättet, utan man sa också till grannens barn.
Ja, och sen tänker jag också att inte bara det här att vi säger till varandras barn, utan att vi också liksom älskar varandras barn, vi inkluderar varandras barn, kompisarna i idrottsföreningen, eller att vi liksom leder genom exempel, vi som är vuxna.
Mm.
Ja, men att det är laget, att det är gemenskapen, att de sakerna är så väldigt mycket viktigare än allting annat, skulle jag säga.
Det här det är det ju verkligen. Men jag tänker ju också då, nästan per automatik, liksom, vad är det som bromsar? Vad är det som gör att man ibland ser mellan fingrarna med det här? Både själv som individ, men också på samhällsnivå.
Ja, men det, för mig är det i alla fall att jag vill inte hamna i skottgluggen. Jag vill inte själv få stryk.
Ja, det är ju, då är man ju rädslostyrd själv.
Mm.
Och det är vi ju alla, så varför liksom tiga om det? Det behöver vi ju liksom prata mer om. Jag tänker att när jag är liksom stressad eller har liksom sovit dåligt eller inte är mitt bästa jag, då kan jag ju vara mer liksom, jag menar, är ju helt klart mer känslokall inför omvärldshändelser, vad som händer liksom mina närmaste till och med. Jag blir väldigt självupptagen av det. Och det är ju liksom kanske det som jag är ute efter, när jag säger att det kanske rent av är en skyldighet att se till att jag Att jag mår så pass bra så att jag också kan vara bra utåt mot andra. Att vara i kontakt med och inse att ja, men det är inte du och jag som individer. Vi är en del av en större helhet.
Alltså jag tycker att skyldighet är ett läskigt ord, för att jag vill inte att någon ska känna och jag lever inte upp till det här. Mm. Det är liksom att man ska känna att det ska, kan få någon att känna sig dålig. Men om jag tänker utifrån att om man ska köra bil så har man en skyldighet att ha körkort. Och sen gör man sitt bästa.
Om man nu envisas med att vara människa så har man en skyldighet med att ta hand om sig själv och
lära sina, ha koll på sina känslor till exempel.
Ha koll på sina känslor att, att också, så att man inte bara för egen del utan faktiskt också för andra människors.
Mm. Det är det jag brukar prata om, att man borde inte få gå utanför dörren innan man har koll på sina känslor.
Nej. Då är det ju väldigt många som skulle stanna hemma, som ja, det ser precis ut faktiskt.
Så att om man formulerar skyldighetstanken så
Ja, men det, för det är ju viktigt att man också när vi pratar med varandra om känslor, om beteenden, om våra tankar och sådär, så är det ju ofta så att när vi stöter på ord som andra människor använder som väcker motstånd i oss. Så det är jättebra det du gör att lyfta det. För mig är skyldighet, det är helt liksom, det är inget. Det är inte färgat alls på det viset. Men jag fattar precis vad du menar när du pratar om det.
Mm. Ja, superintressant det här med hur olika ord är färgade och att det väcker olika saker i oss.
Ja, och det gör det ju liksom, alltså, har man någon gång varit ute på sociala medier så kan man ju se att olika sätt att uttrycka sig väcker en massa olika saker som faktiskt kan leda till en sån här hattråd liksom, eller att man kan uppfatta det så. Det behöver inte vara så att om jag svarar dig på någonting så behöver inte det betyda att jag menar det så som du uppfattar det, men i och med att du uppfattar det på ett visst sätt för att jag använder de här orden eller den meningsföljden, och sen är det igång liksom. Så att jag tänker att det där är också jätteviktigt att ta ansvar för, att om jag ser någonting som någon har kommunicerat i sociala medier eller om jag själv gör det och får svar på någonting, så att man liksom kan backa.
Man får tämja sin inre dinosaurie och säga stanna kvar i buren en liten stund till och inte bara släppa ut den direkt.
Nej, och bara, precis, och bara mata den med liksom, de är dumma i huvudet, de har fel. Det tycker jag är, ja, men det borde vara en skyldighet att vi alla tar det ansvaret och en rättighet. För det blir så mycket skönare stämning. Jag är väldigt lite utsatt för det här, och det törs man ju knappt säga, för då kommer det säkert hända. Ibland har jag märkt sådär att när jag uttrycker det som är väldigt positivt i mitt liv, så är det som att det bara pam, slår det till efter det. Men jag är väldigt lite utsatt för sådana här hatsammanhang.
Jag kan skicka några bajskorvar om du vill.
Nej, det vill jag inte. Det går så bra ändå.
Ska vi runda av? För,
ja, men jag måste bara veta, har du hatat någon gång? Har du känt hat?
Ja, men jag kan nog känna igen mig i det som du beskriver där. Den där känslan av nästan att det brinner på insidan, vet, när man var liten. Men jag tyckte det var väldigt intressant att belysa det utifrån Scarf, där ja, men det handlar om min maktlöshet eller min känsla att inte vara inkluderad eller min känsla av att få sänkt status eller att något var orättvist eller sådär. Så att det är jättelätt att förstå att det där är en tryckkokad upplevelse av att vara maktlös inför någonting. Eller, ja.
Mm. Och den kan vi ta med oss, den bilden. Och Scarf finns det ju ett avsnitt, inte alls. Vilket
den borde man lyssna på den varannan dag ungefär.
Ja, faktiskt. Eller läsa om i boken Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra. Ja, men då har vi pratat om hat.
Ja, det var ju rätt lättsamt och
det
trevligt.
Det var lättsamt och trevligt. Och jag hoppas att Britt-Marie och alla ni andra som lyssnar tyckte att det var intressant. Att ni inte hatar oss. Och gör ni det, håll det för er själva. Det behöver inte vi höra.
Och utforska vad som ligger under det.
Ja. Längst ner i
pannkoks. Vad är det du är rädd för?
Ja. Mm. Ja, men ska vi vända på steken och prata om det som kanske är hatets motsats? Vad vet jag? Kärlek nästa gång då.
Det blir strålande.
Tro, hat och kärlek i den här trilogin. Då tar vi och vinkar hej då för idag.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då.